In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Silverpodden, vad har vi datum idag? Är det viktigt överhuvudtaget? Nej, det är inte så viktigt, men det är den 27 juni.
Men det är en torsdag.
Det är en torsdag. Det är viktigt. Det är viktigt. Babylona och Makoto, välkomna hit.
Tack.
Vi har rätt mycket att ta tag i denna förmiddag. Alltså, att det aldrig ska bli 100% rätt.
Det är,
någonting som kommer
i min mun. För mig är det morgon, skulle jag kalla det.
Ja, för det är det morgon. Vi spelade in i förrgår då på Trädgården och sen dess då så har det hänt ganska mycket. Vi måste väl kanske börja med hela De Ligt-affären som är den vi har pratat mest om så här långt i sommar. Han var klar, trodde man, för Barcelona. Raiola klev in och såg till att så enkelt skulle det inte bli. Han var klar, tänkte man, för PSG. Och nu tror vi väl att han är klar för Juve istället då, efter att PSG har dragits ur med anledningen att de inte kan erbjuda en utköpsklausul, för att det är ju förbjudet i Frankrike. Det är ju tvärt emot. I Spanien måste du ha en utköpsklausul, i Frankrike får du inte ha det, det strider mot lagen. Men De Ligt ska då ha som krav i sin förhandling att det ska finnas en utköpsklausul som inte är astronomisk, därför att han vill ha möjligheten att röra på sig om rätt bud kommer. Han ser väl att han inte kommer stanna hela livet i vilken klubb han än väljer här.
Det är ju fascinerande och lite tragiskt på ett sätt att en, nu vet jag inte, han är 19 va?
Mm.
Men en tonåring idag som kommer från Ajax och ska göra sin stora flytt, då har sådana liksom krav att jag ska ha så pass mycket betalt, jag ska ha en utköpsklausul så att jag kan lämna den här klubben jag väljer nu inom en framtid om jag vill. Alltså jag... På något sätt så är det någonting som stör mig med det. Alltså att man...
Fast är det PSG så kan man väl tycka att det är rätt intelligent.
Eller? Ja, men ändå, om man väljer PSG så får man väl stå sitt kast, höll jag på att säga.
Ja, du skriver i alla fall ett kontrakt. Och då kan du ju välja att inte förlänga det kontraktet.
Exakt.
Ja. Du skriver ett kontrakt på 4 år, då kan du ju ändå säga att men då har jag bestämt vad jag ska göra de nästa 4 åren. Om 4 år är han 23. Det är inte så att hans karriär är över. Men... det här är ju vad som har skrivits i rapporteringen runt också. Vi vet ju inte exakt hur sant det här är. Men det ska ha angivits i alla fall som ett av huvudskälen. Men det är ju också tungt för PSG eftersom de enligt lag då inte får skriva in en utköpsklausul. För det är så det funkar i Frankrike. Ja, tough shit.
Mm. Alltså på något sätt kan jag tycka det är befriande att det finns en sån lag. Att man inte får ha en sån, att man ska på något sätt ära kontrakt som skrivs. Mm. Samtidigt som såklart jag spelare gillar att flytta på sig. Annars skulle vi inte sitta och göra den här podden heller, så att,
nej. Framförallt gillar agenter att flytta på sina spelare. För det är så de tjänar sina pengar. Inte minst om man har Mino Raiola som agent.
Har inte det varit det stora problemet i det här, hela den här soppan egentligen, att Barcelona inte vill ge Mino den summan han vill ha för att ta dit De Ligt?
Hade han haft en annan agent så är man ju rätt säker på att han hade varit påskriven för Barcelona den 1 juli.
Ja, men lite så.
Mm.
Men Mino är Mino och han är en faktor som vi alltid har med. Jag tror han har nog haft en inverkan på alla de 160 eller 150 avsnitten som vi har spelat in av Silverpodden de här 6 åren som vi har hållit på.
Har han nämnt i varje avsnitt?
Kanske inte nämnts i varje avsnitt, men han har i alla fall påverkat det vi har pratat om på ett eller annat sätt.
Bakom kulissen.
Ja, men vi har ju pratat om någon av hans spelare och det har liksom antagligen rykten vi har tagit upp som på något sätt har planterats av hans team. Jag tror att alla avsnitt av Silverpodden på något sätt, Jorge Mendes är väl där också skulle jag tro.
Fast ännu mer bakom kulisserna påverkar.
Ännu mer, han är inte alls lika...
tydligt påverkande.
Nej, alltså han är ju... så, men Raiola blir nästan som en så här bondskurk på något sätt som är så excentrisk och liksom
uttalar sig. Han vill ta plats liksom.
Ja, men han gör ju det.
Både fysiskt och på andra sätt liksom, att han vill ju verkligen synas med sina spelare och bara överlag i tidningar.
Minst när vi bevakade hela Zlatan till PSG grejen när det var väl Erik Karlsson härifrån, världens starkaste reporter.
Ja, det är imponerande.
Ja, det var sjukt. Alltså,
ja, det var sjukt.
Nybliven världsrekordhållare i marklyft. Som var nere i Paris då och stejkade helt enkelt som man gör utanför träningsanläggningen där, och det skulle bli klart och det var det ena med det andra. Och Raiola då gick ut och gav en spontan presskonferens där inför pressuppbådet. Och det, man ser inte så många andra agenter göra det.
Det är inte lika många som är lika kända som Mino heller. Man måste ge honom det. Att han har ju lyckats, alltså han har blivit en internationell profil.
Ja.
Och det är ju det som, alltså att han har haft så pass stora namn och syns, är ju det som gör att han fortfarande har stora namn. Det är att han fortfarande sitter på en delikt i det här läget. Det är ju för att han syns och att delikt, ja men det är kanske en kille som jag borde ha.
Och att han faktiskt levererar de fetaste lönerna och fetaste övergångarna och de största lönekuverten till sig själv.
Det också.
Inte minst. Ja, men vad tror vi om delikt i Juventus då? Ses han som den långsiktiga arvtagaren till Chiellini eller vad...
Så jag har svårt att se att han inte kommer starta. Jag menar, du köper ju inte in delikt för de pengarna, ger honom en sån lön och sen så startar han inte. Chiellini har ju haft lite skadeproblem sista åren, vilket är naturligt med tanke på spelstilen han har och åldern. Men Bonucci har ju också varit lite småsvajig, inte alls samma som han var innan flytterna. Så jag tror definitivt han kommer bli en viktig spelare, och att man ser det som, jag menar, tittar åldersmässigt så har du en back potentiellt i 14-15 år, så är du liksom klar. Så jag tror definitivt att om man kommer in, tyvärr då för alla andra lag, så blir det väldigt jobbigt att möta Juventus ytterligare.
Ja, det är ju en väldigt bra back.
Det är en fantastisk försvarare, så klart att man förstår ju hypen att alla lag vill ha honom. I Juventus fall så är det ju logiskt, som sagt, Chiellini tycker jag fortfarande är en fantastisk mittback, men han kommer ju till åren också. Bonucci, precis som du säger, har ju varit mer liksom svajigt. Men jag gissar på att man ändå kommer på något sätt rotera dem. Om man inte då skickar Bonucci någonstans, möjligtvis, eller igen.
Ja, men alltså, Rogani lär ju skeppas om någon.
Ja, han behöver ju få göra det snart, han inte får chansen.
Ja, men han kommer aldrig bli den backen man trodde han skulle bli i Juventus.
Är Benatia kvar?
Nej, han hamnade i... Arabvärlden någonstans.
Ja, just det, så var det.
För han ville ju uppfostra barnen mera enligt sin tro och hela den grejen. Tog han som ursäkt sen, så att det faktum att han mer än dubblade sin lön var väl bara en mindre faktor i det.
Ja. Så kan det gå.
Men ja, nej, jag tror absolut att han kommer få spela mycket, men du kan ju inte bänka någon av de andra två mycket som helst heller.
Nej,
tror jag inte.
Det är ju inga, och jag tror att då är det ju i sånt fall Bonucci som känns liksom.
Ja.
Och frågan är, han känns ju den som är skulle vara mindre benägen att acceptera att bli bänkad också.
Ja, men lite sätt. Så. Alltså, att det är han som kan bli lite tjurig.
Precis. Chiellini skulle väl något, kan jag se ändå, skulle kunna förstå liksom tidens gång på något sätt mer än vad kanske Bonucci gör. Men...
Ja, Chiellini är mer av en naturlig ledare.
Ja, men
där
precis.
Känner man också att delikt kom in, och han har ju en otrolig pondus redan nu. Alltså bara det här hur han stod uppe på scen i firandet och hela det här. Folk är ju helt tokiga fortfarande när de kollar på det.
Ja, men alltså det är ju... Det är en sån osannolik 19-åring som står där och håller det där talet till supportrarna med en bira i handen och så tänker man efter själv vad man var när man var 19 och vilken pondus man hade och sådär. Nej, men det är klart, jag tror att vi, när vi bevakar det här och när man tittar på trend, så man underskattar ju konstant värdet av personlighet och värdet av de värdena. Vi tittar jättemycket på, men han gjorde 14 mål den här säsongen och han gjorde 12, då ska vi ha den som har 14. Men alltså, det finns, jag tror att som en duktig scout och en duktig sportchef lägger mycket mindre värde i vem som gjorde 14 och vem som gjorde 12, och mycket mer i vem som tar en viss roll i ett omklädningsrum och vilken personlighet man har och vad man är beredd att göra.
Det där är ju också intressant, att vi ser ju en bild. Vi ser en delikt som står där med en öl i handen och skriker till fansen. Men sen finns det ju många andra spelare som kanske man inte tror är några ledartyper, men egentligen är liksom oerhört viktiga röster i omklädningsrum och så vidare. För vi ser ju inte vad som sker bakom kulisserna.
Nej.
Och på så sätt kan jag tänka mig att delikt har den rollen kanske i Ajax, men jag har svårt att se att han skulle gå in och att det skulle bli något sorts problem i liksom hierarkin med till exempel en Chiellini.
Nej, det tror jag
inte. Hoppas jag verkligen att han fattar att men här är det kanske Chiellini som bestämmer till viss del. Jag får lära mig.
Och Chiellini är ju en otrolig...
I försvaret.
Ja, i försvaret är det ju definitivt Chiellini bestämmer där.
Chiellini är ju en oerhört intelligent fotbollsspelare och människa. Även om han på plan kan framstå som ett råskinn.
Men det är ju intelligent på ett sätt.
Många gånger är jag, och det finns ju en tydlig logik bakom det.
Fast man gillar ju den dualiteten i det, att han utanför är så pass lågmäld, otroligt intelligent och välutbildad och ofta väldigt intressant när han blir intervjuad. Mm. Och sen att på planen då så ryker en armbåge upp i ansiktet på någon och det är liksom, det är mycket.
Men det är ju Luis Suarez som är ganska bra exempel på det också. Otroligt liksom lågmäld utanför plan. Och...
Han har haft en så stark vecka, Luis Suarez.
Alltså det var ju helt... Jag är ju inte världens största fan av Luis Suarez, det ska man ju medge. Men när man ser att han skriker hands på en målvakt och sen där när han ska försöka få rött på Gonzalo Jara efter han tacklar en... Nej, det var guldbilder. Alltså det var ju fantastiskt. Vilken underhållning.
Ja, men det är verkligen som att han bara lämnar en del av hjärnan utanför planen, han kliver in på den. Eller som att det är någonting som bara brister varje gång han drar på sig en matchtröja, för att han kan inte. Det var det som var så roligt, tyckte jag, när i Champions League, när det var så här Liverpool supportrar som förväntade sig att Suarez inte skulle fira om han gjorde mål mot dem.
Klart han kommer.
Alltså ni ber Luis Suarez på något sätt lägga band på sina känslor på en fotbollsplan. Har ni inte varit med? Har ni inte sett den här personen spela fotboll? Han kan inte det. Han är fullständigt oförmögen att hantera några av sina känslor när han är på fotbollsplan.
Ah, ja, det är helt
dumt. Och det är ju det som gör honom till den här fotbollsspelaren han är.
Det är fantastiskt.
Ja, han är ju helt otrolig, men galen på alla sätt och vis. Och, alltså, det är också roligt för att, jag menar, som i Liverpool då, när Suarez spelade där, och vi som var supportrar, alltså, den här känslan att man förstår ju hur alla andra hatar honom. Men den här känslan att ha en sån spelare i sitt lag, som varje match kommer göra alla andra förbannade, alla tränarna, motståndarna, alla motståndarna, supportrar, varenda gång. Alltså Liverpool kunde leda med 4-0, varav han har gjort 3 målen, och det är alltså 93 minuten och fått felaktigt inkast. Och han ska bara slita huvudet av den linjedomaren. Och han ska ut och tackla någon liksom offensivt med dobbarna först i det läget, när en match som jag... Alltså det var ju underhållande.
Ja, det är klart.
Ja.
Nej, det finns inte så många sådana.
Diego Costa är väl en annan. Ja. Jag tycker han har blivit lite snällare tyvärr på sista tiden.
Det är lite därför han har tappat, är det inte så? Man vill ju ha den här galningen på
planen. Pepe är ju en annan som var på den typen. Men han blev ju också mycket lugnare när han har hår på huvudet och blev pappa, märkte jag. Så blev han en helt annan liksom lugn spelare. Lite sämre också. Sen när han rakade av det ändå.
Det där är hemligheten.
Jag känner att skillnaden mellan Luis Suarez, och det har jag tagit upp så många gånger, men Brendan Rodgers hade ju en gång, han la ju ett stort bud på Diego Costa därför att han ville ha anfallsparet Luis Suarez och Diego Costa i Liverpool. Och han ville ha det, och så skulle Steven Gerrard spela 10 bakom dem. Det hade blivit det mest hatade laget. Genom alla tider, tror jag. För att...
Tänk att vara mittback och ha de två mot sig.
Ja, tänk bara stå i spelargången och titta på de här psykopaterna liksom. Nej, underbart.
Ja.
Så blev det inte, för Atletico Madrid vägrade sälja den gången. Sen gick det ett år, och så hamnade han i Chelsea istället. Så kan det gå. Men det skillnaden med Diego Costa, känner jag ändå, att han är ju inte, det är inte så att han tappar fattningen på plan. Han är ju rätt medveten om vad han gör.
Han är helt medveten om vad han gör.
Suarez är ju inte medveten om vad han gör. Han springer runt som i en dimma liksom. Mm. Annars biter man ju inte folk.
Nej, så Diego Costa är ju fullt medveten vad han gör i sina situationer. Mm. Och ibland, så nu på senare tid, tycker jag ändå han gör det med glimten i ögat då och då också. Sen.
Jag tycker hans bästa dueller var ju ändå med Sergio Ramos, så före Chelsea-flytten.
När han kastade snor på Pepe och allt
ja,
han
precis.
Gjorde.
Ja,
precis. Ja, han var ju inte omtyckt, så kan man säga.
Nej, jag förstår att du inte tyckte att det var... Men det var ju kanske hans mest underhållande... Sen han fortsatte rätt bra i Chelsea också. Med att bete sig men kom undan med det mesta.
Han kommer ju undan, alltså han undviker ju röda kort på ett väldigt bra sätt.
Det har han typ så här 4-5 röda kort i karriären.
Jag tror inte ens han har det. Nej. Alltså det var, jag vet han blev utvisad från Barcelona nu och det var ju första gången på väldigt länge han fått ett rött kort, vilket var, och det var ju felaktigt, det var därför jag var sjukare. Det var så här hand eller någon, det var jättekonstigt rött kort.
Ja. Ja, det är märkligt. Ja, tillbaka då till Silly. För att Diego Costa är inte ett av namnen som är aktuell för någon flytt just nu, va?
Men han får en ny anfallspartner.
Ja, det, precis. Det har väl blivit klart nu.
Ja.
João Felix.
Alltså, den värvningen. Det är ju Benfica som då har allvarligt offentliggjort då att Atletico har köpt ut João Felix för till och med mer än utköpsklausulen.
123?
Eller 26?
100, något sånt. Jag vet miljoner
varför
euro.
Mer?
För att, som jag, det sägs att de har betalat mer för att man ska få betala det över liksom en viss delbetalning. Som så här delbetalningsavgift.
Okej.
Och det kan jag på något sätt förstå med tanke på hur mycket pengar där man lägger på den här spelaren. Och det är ju så icke-atletico på ett sätt att göra det här. För det finns ju två sidor av det här myntet. På ena sidan, Atletico Madrid visar vilken status man fortfarande har trots det ombyggnationen man håller på med. Att man kan få en sån upphaus av talang före Premier League-klubbarna och locka över honom. Det är styrkebesked på ett sätt och visar vart Atletico ligger. Att det här är ett topplag, det här är inte ett lag som kommer ramla ner och försvinna igen, utan de här är med i toppen för att stanna. Å andra sidan så lägger man, alltså med extrem råge, ett rekord. Alltså en rekordövergång då på att få in en ganska oprövad anfallare. Mm. Som man vet inte hur han kommer leverera.
Nej, det finns.
Och det är konstigt, det är inte Atletico att göra det på det sättet. Och man, ja, det är lite så här blandade känslor på det ändå. Mm.
Samtidigt ska det bli väldigt spännande ju såklart.
Ja, såklart blir spännande. Ja, men
man kommer ju följa den här killen. det är ju... det är framförallt den här bilden han springer ut och kramar sin lillebror vid sidlinjen,
ja,
det man tar med sig från det är en av de finaste från hela säsongen.
Ja, riktigt fint.
Man vill ju nästan ska få ta med sig sin lillebror också till, ja,
men lite
till,
så till han måste ju få hänga på.
Kanske var det.
Det kanske var det som var extra summan.
Han presenteras som en vecka där liksom.
Det är mycket, det var visserligen anfallet, men det är mycket mittbackar annars i ryktesfloran. Inte minst en svensk.
Mm-hmm. Ja,
den här är ju jäkligt spännande att Barcelona då, där man nu har gett upp om De Ligt, ska ha identifierat Victor Nilsson Lindelöf som en potentiell ersättare när den dealen gick igenom. Mm. Och det är ju jättespännande alltså. Manchester United ska ju inte vara beredda att släppa Vigg i det här läget. De behöver ju faktiskt hålla i den enda mittbacken som var godkänd förra säsongen. Med näbbar och klor. Men det är klart, om Barcelona ringer så kan man ju aldrig vara säker.
Det är ju vad är Mundo Deportivo som ska göra när att Barcelona har tagit den liksom första kontakt med United för att se möjligheten att värva över en Lindelöf. United ska väl ha sagt nej i det här läget att de inte vill sälja. Men samtidigt, sen Lindelöf har ju varit ifrågasatt, nu har han varit fantastisk under den här säsongen ska tillägga. Så jag tror att Ole Gunnar Solskjaer håller honom väldigt högt som en väldigt viktig del av det här nya United. Så det ska ju till ett väldigt bra bud för att alltså, United ska kunna tänka sig att skeppa Lindelöf här. Men samtidigt undrar man ju vad, han skulle nog passa i Barcelona absolut som den mittbacken, han skulle passa i Spanien. Men frågan är varför ska Barcelona ha in honom nu? För att om du tittar på Barcelonas mittbacksuppsättning, du har en Piqué som fortfarande håller, måste vara att han kommit i åren. Du har en Langlet som var helt fantastisk förra säsongen tillsammans med Piqué. Du har Umtiti som vi alla vet hur bra han kan vara även om han hade en skadefylld, alltså mitten säsong efter VM, lite så här VM-bakfull som typ hela franska laget var. Du behöver inte en mittback, du behöver inte alltså desperat hitta en plan B. Jag förstår att man vill ha De Ligt och så vidare, för det är också något som Barca DNA till det här på något sätt också, att du vill bygga upp det. Men du behöver inte ha en plan B. Är man så desperat att bli av med Umtiti? Är det man undrar då. För att du kan inte ha fyra så pass bra mittbackar i samma trupp och tro att de ska rotera. Men du kommer aldrig spela en trebackslinje heller. Så att det är konstigt ändå att man letar en plan B. Behåll Umtiti om det inte är så att han har på något sätt bråkat lite för mycket med ledningen och ska säljas oavsett. Liksom.
Ja, det är svårt att veta vad som händer bakom kulissen såklart, men, men vad tror ni om Vigge då som spelare hade, alltså det är klart att Barcelona hade passat, men jag tänker Spanien kontra England.
Jag tror ändå Vigge hade passat
har ju
honom.
Liksom, han är ju en spelande mittback.
Ja.
Han har ju bra fötter och hade, känns som han hade hanterat
ja, den uppgiften. Känns som han hade hamnat i rätt lag i så fall också. Och ja, han får spela upp bollen på De Jong.
Precis. Han är ju en klok mittback också. Han är liksom, har ju spelförståelse, och när du spelar i Spanien så kräver det att du är ganska smart och är ganska kylig. Mm. På så sätt att du kommer ställas inför väldigt mycket alltså, blottade lägen. Mm. Du kommer ställas inför mycket man-man-lägen för att du dominerar spelet och så vidare och jobbar fram. Så, och i ett topplag också. Så är det sådana lägen du kommer ställas inför. Piqué och Ramos är ju experter på att hantera den typen av lägen. Mm. På ett sätt som få mittbackar är. Lindelöf, ja, alltså det är ju, man vet ju aldrig. Men jag tror att det skulle passa honom väldigt bra. Sen är frågan hur mycket speltid skulle han få i Barcelona idag med tanke på den mittbacksuppsättning som finns.
Mm. Ja, nej, det är ju frågan. Ja,
det är såklart att det ska gå om man får chansen. Alltså. Ja, det talas.
Ja.
Men ska Ola ha kvar då?
Ja. Bailly?
Uff.
Men inte både Smalling och Jones ska ju på nytt.
Jo, de är ju...
Alla har ju fått skriva på.
De växer snart in i rollen.
Men det är också så här, United ska
gör,
ju...
Ni gör Bobby grimager här.
Nej, men United ska ju kräva helt sjuka summor om de ska släppa Lindelöf. Så är det ju, ja. I det här läget. Ja. Och det antar jag att de kommer göra. Sen får vi se hur desperata Barcelona är att skaffa en mittback överhuvudtaget den här sommaren.
Ja, kul rykte i alla fall.
Jättekul rykte.
Mer mittbackar då? Manolas, den grekiske härföraren. Jag är inte riktigt. Han är grek i alla fall.
Han är grek. Han är bra.
Sägs nu vara klar. Nästan. Han är inte presenterad än. Men,
man säger att jag har hittat överenskommelsen nu i alla fall.
Det verkar som att klubban är överens. Och det har pratats rätt länge om det för Napoli.
Var det 18 miljoner plus Diawara eller något?
Ja,
precis. Det är det som har tillkommit, att Diawara ska gå åt andra hållet.
Ja, man har väl haft svårigheter att övertala honom, har det sagts. Fonseca vill ju egentligen ha Mertens gärna. Mm. Var det prat om att han gärna vill ha den spelartypen in i laget. Mm. Men nu blir det Diawara då, som han också sägs uppskatta. Så att det är intressant. Det jag mest reagerar på är de här ryktade lönen för Manolas som går från 3 miljoner euro netto till 3,5. Det känns ju inte så här... Det är ingen jättelyft så. Jag menar, visst, han får ju lira i ett lag då som potentiellt kan utmana om ligan och hela den här grejen. Men det var ju inte den här... Det var ingen Raiola-bump i lönen där.
Betyder detta att Koulibaly lämnar?
Det tror jag inte.
Jag hoppas för Napoli skulle att det inte betyder det. För det är mittbacksparet att man vill att se. Ja. Vi har ju Albiol samtidigt som är på väg bort. Och antagligen väl kommer hamna i typ Villarreal eller någonting för en ganska billig peng. Har ju kommit i åren också. Mm. Så att för Napoli skulle hoppas jag verkligen att Koulibaly stannar. Sen om det kommer det där miljardbudet, då är det en annan sak.
Mm. Det är det som är så roligt, att det är uppe i Manchester nu hos båda klubbarna är så här. Ja, det är Koulibaly och det är Harry Maguire. Det är antingen eller.
Då väljer man ju Koulibaly, borde man ju gå på. Alltså.
Då får man rätt mycket mer mittback av Koulibaly.
Men alltså, De Laurentiis har ju varit rätt öppen med att det är ingen spelare som är till salu. Men om det kommer ett bud så kan man ju lyssna, men det får inte komma i augusti. Nej. Att vi ska kunna hitta någon bra ersättare i så fall. De Laurentiis sågade för övrigt Albiol på Twitter bland annat och så här, liksom, att just när han hade bett om att få lämna, så att det...
De Laurentiis är väl i och för sig en människa som är ganska svår att förstå väldigt ofta.
Han är ju det är en jätteintressant karaktär.
Ja, det är ju.
Han är ju
karaktär
speciell.
Är ganska bra ord.
Ja, man är en av de här liksom excentrikerna i fotbollsvärlden som sitter och bestämmer saker. Och, de är några stycken.
Men det känns som att han ibland sitter och twittrar från Napolis officiella konto, för det är jättekonstiga saker som kommer ut där. Överlag väldigt mycket konstigt.
Men alltså, man twittrar konstiga saker från liksom maktpositioner, det har vi ju sett i alla möjliga delar av samhället.
Sant.
Du tänker på Donald Trump, tänker
jag. Jag nämner inga namn, men det är väl inte så svårt att gissa det här kanske, om vi säger så. Nu ska man inte jämföra De Laurentiis och Trump kanske, men... Eller ja.
Alltså, lite orättvist mot det här, kan jag känna.
Ja, precis. Det var det jag kände, det var lite orättvist kanske.
Ja, det är klart att det, ingen förtjänar väl bli jämförd med Trump.
De Laurentiis har ju schysst hår i alla fall.
Ja, exakt.
Bra kostymer.
Hårfärgen ligger väl ganska nära till hans.
Han hade aldrig tagit på sig den där smokingen som, eller fracken som hade på sig i brittiska kungahuset här om veckan.
Nej, det lär ha ju snygga kläder.
Liksom. Ja, precis.
Han är italienare, han vet hur man klär sig. Liksom.
Exakt.
Så är det. Fler backar då? Wan-Bissaka. Blir då typ en av världens dyraste försvarsspelare när han lämnar Crystal Palace för 50 miljoner pund blev det till slut för Manchester United. Det är ju extremt mycket pengar för en väldigt oprövad egentligen högerback. Mm. Samtidigt så känns det logiskt. Det är ju ett extra, alltså det blir ju ett påslag när det är en engelsk talang. Det blir ett påslag med ett lag som Manchester United som har alla pengar i världen.
Och ett Crystal Palace som säljer.
Och desperata. Och ett Crystal Palace som har lärt sig att ta betalt för sina spelare. Mm. Och det har pågått länge de här diskussionerna. Och jag tror att United-supportrarna, även att det blev en dyr prislapp, känner att det är väldigt skönt att det är färdigt.
Ja, alltså samtidigt så är det ju en väldigt dyr prislapp. Man vill inte sitta och klanka ner på United, alltså avsnitt efter avsnitt. Men på något sätt så, jag vet inte, det känns inte som att det är en högerback för de pengarna och en Wan-Bissaka i den åldern som är så pass prövad som man är, alltså, eller oprövad då, rättare sagt, som man ska värva för de pengarna i det här läget. Men hoppas jag har fel, att han visar liksom att han var värd varenda krona istället.
Ja, alltså det är ju en förbättring på positionen än vad de har haft på ganska länge. Vi glömde ju Rafael.
Ja, vi glömde
Rafael.
Vi glömde honom direkt, så fort han lämnade United så var det liksom.
Både han och brorsan.
Ja, men man hade väl lite högre förväntningar på dem överlag, tror jag. För de såg igenom som så unga.
Nya Nevilles.
Exakt,
ju.
Och så blev det inte riktigt
Brasse
så.
Brasse Nevilles.
Mm. Ja, Rafael gjorde det ändå ganska bra.
Ja, han var ju ändå startspelare ett tag. Ja, Fabio var ju aldrig det.
Nej.
Pysslar de med nu för tiden? Det är en av dem i
Lyon?
I Lyon, ja.
Även Rafael, va?
Jag tror det.
Och Fabio?
Ja, det vet jag inte.
Ingen aning. Nej, han kanske är någonstans där i närheten. Hur som helst, du får dem ju in en utpräglad högerback. En högerback som kan det mesta. Han kan både försvara och anfalla. Jag tycker att det är en väldigt bra högerback. Men det är kanske, jag skulle säga att det är kanske dubbelt mot vad han borde ha kostat.
Ja, lite så. Men det är ju också, som du redan sagt, det är en inhemsk spelare från Premier League.
Och det är ju pengar som Manchester United har. Alltså det är inte så att det kommer gå ut över de övriga investeringarna i sommaren. Jag tror inte att det är så här, nu blev det ingen till mittback, eller nu blev det inte det här för att vi betalade ett överpris på Wan-Bissaka.
Nej, men då är det ju totalt fel, alltså, att göra en sån värvning om det skulle vara så att det går ut över annat. Så man får ju förlita sig på att United vet vad de gör och har pengar.
Ja,
och
gör man det?
Ja, det var lite så jag tänkte också. Fast gör man det? Det är som man sitter här ändå och ifrågasätter lite.
Vi säger att man har förlängt med i princip alla de här som har underpresterat i flera år. Gör ju att man är tveksam.
Mm.
Men Wan-Bissaka är definitivt intressant. Och jag tror att för Ole Gunnar så känns det som att det kommer vara mycket kontringsspel och den typen av spel. Så att då känns han ju som rätt typ av spelare.
Ja, verkligen. Nu, han är ju oerhört löpstark och jobbar upp och ner. Han är ju sådär, jag skulle säga liksom den lite moderna typiska engelska ytterbacken som tar ett väldigt stort ansvar för hela sin kant.
Ja.
Med enorma lungor liksom. Det är ju den spelartypen som, jag menar, från Kyle Walker och Andrew Robertson och alla de här. Han påminner ju rätt mycket om de här spelarna som också har en poängfot. Liksom.
Den stora frågan är ju, vad kommer han kosta på FBL nästa säsong? för alla hade ju honom. För 4,5 eller vad han kostade. Alla satt ju på honom förra säsongen.
Ja. Han kommer vara dyrare.
Ja, onekligen kommer han vara dyrare.
Ja, men jag gillar ändå den här värvningen. Jag tycker att det var en spelare som man följde mycket under förra säsongen när han gjorde det så oerhört bra. Och jag tycker att han levde upp till hypen också när den verkligen tog fart där. Nu har ju man länge väntat över att se Wilfried Zaha i ett större sammanhang igen. Nu lär ju inte det bli av, för det har ju Crystal Palace varit ganska tydliga med inför det här transferfönstret, att vi kommer sälja antingen Wan-Bissaka eller Zaha för att finansiera våra egna truppförstärkningar framöver. Vi behöver inte sälja båda.
Behöver inte, nej. Men nej. Kan, beroende på vad det kommer att bli.
Då kommer det få bli dyrt, tror jag.
Om man ska det köpa, blir nog väldigt, väldigt dyrt om man ska köpa honom. Nu förr i tiden skulle man ju sagt att ja, men om en back går för det här priset så kommer ju anfallare gå för det där. Men nu kan man ju på något sätt inte säga det, för det känns som att liksom backpriserna har gått upp samtidigt som anfallspriserna har gått ner lite.
Faktiskt, kan man väl säga. Faktiskt så är, det var ju så oerhört stora skillnader för bara några år sedan. Det är det ju faktiskt inte längre.
Men snarare backar dyrare, tycker jag.
Här. Du kommer från Mail Online. Babylon håller fram telefonen för jag ska läsa innan till. Excellent. Crystal Palace will have to pay 25 million pound for Nice winger Alan Saint-Maximin as Eagles eye up long term replacement for Wilfried Zaha. Där råkade jag trycka på artikeln också. Ja, det är ju intressant.
Det ska ju vara en intressant spelare. Jag har inte sett mycket av honom, men som jag har förstått så är det ju en supertalang.
Han var ju väldigt hypad förra säsongen. Det var det mycket snack om att Milan och de här andra var ute efter Saint-Maximin. Men det hände ju inte.
Nej. Om Crystal Palace, du kanske är ett Crystal Palace nivå då, att det är där han hamnar istället som ersättare till Wilfried Zaha.
Ja, alltså det låter väl.
Men vart ska då Wilfried Zaha?
Var det inte Arsenal?
Du pratade om Arsenal, men jag tror inte Arsenal har de pengarna.
Nej.
De behöver ju dessutom andra grejer.
Ja, såklart. Så det är ju en jättebra fråga vart han hamnar istället. Faktiskt.
Jag utesluter ju inte att det är Tottenham som...
Det låter ju ändå logiskt, tycker jag också.
Det har ju pratats i flera år om Zaha till Tottenham. Mm. Och där finns ju en plats på kanten där han kan gå rakt in. Han får spela i ett riktigt bra lag. Han får spela under Pochettino som kommer göra bra saker. Han kan bo kvar i London. Det tror jag är... vilket ju hade varit förutsättning på samma sätt med Arsenal. Så det tror jag också hade varit intressant. Men jag tror inte att Arsenal har råd, för det kommer kosta 700-800 miljoner att lösa en Zaha.
Man får se.
Ja, det har varit intressant. Tillbaks till Italien och Frankrike. Donnarumma till PSG.
Jätteintressant. Om det blir av. Dock så är jag ju tveksam till de här summorna som det pratas om. Vad var senaste? 40-50 miljoner, va? Då blir det nästan en förlustaffär för Milan. För nu fick han ju det här förnyade kontraktet som gav honom en väldigt hög lön. Han har väl 6 miljoner netto och kostar klubben 12. Så slår du ut det på de två säsongerna han har haft den lönen. Och så säljer man för en så pass låg summa. Så blir det,
fast
liksom
det är
ju
svårt
inte
att få mer pengar för honom, eller?
Ja, nu är det ju det. Ja. Men jag menar, då pratade man ju om såna enorma summor. Men kan ju vara läge att flytta på sig även för Donnarumma då, om man känner att det är dags. Jag har väl inte haft det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Utvecklingskurvan som man kanske hoppades på när han slog igenom. Nej. Han var ju så otroligt dominant där i början. Men det är ju en väldigt bra målvakt.
Han hade ju lite annat på sitt huvud också en period där som gjorde att...
Dollarsedlar som trillade ner från läktarna.
Eller? Det är ju inte så lätt att liksom hantera den typen av
inte
grejer.
Inte i den åldern.
Nej, precis. Så att det blir ju på något sätt, det är ganska logiskt att han på något sätt kanske inte riktigt går spikrakt upp på samma sätt. Samtidigt är det ju fortfarande en supermålvakt såklart. Och
som är
jätteung ålder.
Också.
Ja,
och sen är det ju, jag tror att många glömmer, han är ju stor. Alltså fysiken, det tar ju lite längre tid.
Det är det viktigaste, att det är en lång målvakt.
Det är så, du är old school.
Jag är old school.
Du vill inte ha den här reflexsnabba panten.
Jag vill inte ha målvakter under 1,90.
Nej.
Och jag vill ha korta reflexsnabba målvakter.
Nej, men det är...
Casillas.
Ja, men typ.
Han är väl under 1,90.
Ja, han är väl strax över 1,80 bara.
Ja, precis.
Det är inte Fabian Barthez höjd på honom, men han är ju lite.
Ja, precis. Ja, nej, men jag håller med, det är ju en jättebra insats. Alltså, PSG som man undrar lite grann om de har sökt målvakt, då har det ju pratats om De Gea egentligen.
Det finns väl bara PSG han skulle kunna gå till, ja, man ska exakt. Lämna United, lite så känns det nu.
Inte för att ha pratats om några rejäla rykten, utan det är bara för att man lägger pusslet, vart ska han då?
Ja, men han måste ju förlänga annars. Och jag menar, eftersom han inte lyckades lämna där på grund av fackstrulet så blir han ju kvar i United, känns som. Han missade tåget.
Ja.
Ja, alltså annars så vet jag inte vilka klubbar skulle ha råd att köpa en De Gea till att börja med. För det finns ju klubbar som är ute efter målvakter, men det finns ju inte klubbar som kanske har råd att värva en De Gea eller en Donnarumma förutom PSG.
Det måste ju vara en av de här riktigt stora.
Mm. Det måste ju vara en av de, alltså vi, De Gea kanske inte hade sin bästa säsong förra säsongen, men det är ju ingen snack om att det är
en av
världens absolut bästa målvakter. Så är det ju bara. Över 1,90 är han dessutom.
Viktigt att poängtera.
Är det, viktigt, det är viktigt att poängtera. Nej, men vi väntade lite grann också på att det ska hända någonting med Donnarumma nu, sen allt strul med Mino Raiola igen då, här om sistens. Så har det ju varit lite lugnare i den båten. Men kanske till PSG då?
Eventuellt, och det är ju mycket prat nu om Financial Fair Play och Milan och så här. Mm. Och många undrar, varför har de inte börjat sälja än? Men eftersom det handlar om att det är 3 års sjok de går efter, så är det mycket snack i talen om att man förmodligen kör efter 1 juli för att få kunna liksom lägga de här vinsterna då på kommande säsong.
Precis.
Och planera inför det, så möjligt.
Och att de har en ung, spännande målvakt bakom Donnarumma i Milan. Det gör att man kanske vågar ta den chansningen och vad heter han? P någonting?
Ja, jag minns inte vad han heter heller nu, men de har ju någon.
Ja, som de tror mycket
på. Pratade om det i förrgår.
Exakt. Ni får gå tillbaka till Vicky satt och pratade om på trädgården i tisdags. Om ni vill höra mer om det. En annan spelare vi har pratat mycket om är Torreira. Arsenals hårdföre mittfältare. Som mjuknat lite under säsongen. Har ryktats bort, har ryktats till Milan. Milanistas kan inte tro sina ögon. Och kanske hade de rätt att vara lite skeptiska, för att nu har han svarat på de här ryktena själv i en intervju, sagt att jag känner inte till något intresse från Milan, ingen har ringt mig i alla fall. Idag så spelar jag i Premier League, jag är glad att vara en del av Arsenal. Anpassningen var inte enkel, men nu är jag bara fokuserad på laget och jag är glad att vara i London.
Men Milan måste ju börja jobba med att spelare får sätta press nu, alltså de kan inte låta honom sitta och säga sådär om de ska få dit honom.
Han måste trycka på från sin sida.
Han måste ju pusha från sin sida på något sätt. Men det är ju jätteoroväckande intervju, man säger så. Sen säger ju folk mycket, men samtidigt som det var låg någonting i att han var missnöjd i Arsenal och på väg bort, och kändes det inte som man skulle säga det där kanske.
Nej.
Eller så är han bara väldigt proffsig, och det är ju hedersamt det också.
Det kan ha varit en PR-move för att bara lugna ner lite inför.
Bra, vi har fått in en massa frågor i vanlig ordning. Vi kan ta en ifrån Hugo Forsberg. Är det naivt att tro att ett transferband ska förändra Chelseas filosofi gällande akademispelare och spelare på lån? Jag tror att de har ändrat sin filosofi lite grann redan i Chelsea. Jag tror inte bara det har med transferförbudet att göra, men det är klart att det kommer ju innebär ett avsteg från filosofin, i alla fall under tiden som man inte får värva något. För det kommer ju behövas fyllas på med spelare. Inte men minst när man säljer Eden Hazard.
Det här var vi ju inne på lite i tisdags också, att även om det är en transferband kanske gäller ett år, så betyder det inte att det kommer inte bli någon så här överväldigande förändring i hur klubben jobbar, utan snarare är det väl så att man, oavsett transferband eller inte, eller att när transferbanden pushar på det lite, att man har en tanke att kanske satsa lite mer på unga, alltså inhemska homegrown-spelare på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Nu får vi se om det blir Frank Lampard, för det känns ju som en tränare som väljs för att göra något sånt snarare än att samla ihop ett gäng stjärnor då. Mm. Så jag tror att det finns en viss filosofiförändring, men jag tror inte nödvändigtvis att transferbanden är anledningen, men kanske så är det där som pushar igång det på något sätt.
Precis. Och de har, alltså Nu är det ju Lampard som ska in där och styra det här, och där finns ju också rätt mycket frågetecken. Samtidigt så gillar man ju att alla gamla Chelsea-stjärnor nu rider ut till Franks försvar och Frank är rätt person. Och, så lät ungefär med Ole Gunnar i vintras också, alla gamla hjältar skulle in och stötta. Men men utesluter jag ändå inte att Frank Lampard kommer göra ett okej jobb där.
Det känns som att han kanske kan få lite mer tid än vad någon annan skulle ha fått i samma situation.
Tid brukar ju inte vara Chelseas stora styrka att ge sina tränare. Men vi har ju massor med spännande ungdomar, jättemycket spännande spelare på lån. Får väl se. Jag tänker en sån där som Mason Mount liksom, som var hos Lampard i Derby. Hade ju en, tror jag, visst var han det? Jag tror det. Hade ju en jättefin period framförallt i höstas när det var väldigt mycket snack om honom. Och det var mycket YouTube highlights och så vidare från den spelaren. En sån kommer ju få speltid om de plockar tillbaka honom.
Nej, men det var ju som, jag vet inte när.
Tammy Abraham också.
Ja, Tammy, absolut.
Och det, ja, men som vi var inne på i tids också, hur sorgligt det är ändå att spelare som Ruben Loftus-Cheek och Hudson och Doyle nu är långtidsskadade när de skulle få den här chansen. Liksom.
Man har ju dålig tajming på det där.
Ja, framförallt Ruben Loftus-Cheek har ju väntat i flera år på att han verkligen ska få förtroende och speltid liksom över en längre period i Chelsea, för att man ser ju vilken spelare det är emellanåt. Sådär. Pogba Light som vi har kallat honom. Han är ju lite Pogba Light. Han kan göra lite av allt möjligt sådär. Stor, stark.
Ändå teknisk liksom.
Ja, inte riktigt samma stjärnglans, va?
Inte riktigt samma stjärnglans, men han har ju potential. Han är rätt stilig. Loftus-Cheek. Så att jag tycker det,
vilket
finns
också
där.
Är viktigt.
Det är jätteviktigt. Ja. Vi tar en till fråga. Erik Sundell skriver: vart hamnar Bruno Fernandes? Tog avsked på Instagram. Bra värvning oavsett vilket lag han hamnar i.
Ja, det jag såg nyligen var väl att i en liten bolla så var det väl två gäng som var kvar i den kampen, och då pratade vi Manchester United och Tottenham, om jag minns rätt. Han har ju varit jättebra i Portugal som jag har förstått det. Och därför har ju väldigt många klubbar varit intresserade.
Gjorde väl 30 plus mål, va, som offensiv mittfältare.
Var det så mycket mål han gjorde?
Ja, jag tror det.
Kolla upp det. Men 30 plus borde man ju hört om det, känner jag, eller? Eller så är det bara jag som är usel koll på portugiska ligan.
Ja, det har man ju.
Ja, det har jag, kan jag tillägga.
Vad ska man göra?
I alla fall. Nej, men Bruno Fernandes i alla fall. Det känns ju som en bra värvning, som sagt, för båda. Sen får vi se vad kommer han kosta. Portugisiska klubbar gillar ju att ta en god slant för sina spelare. Så att, och det var länge sedan Sporting var i ett läge de kunde ta en så pass god slant för en spelare. Det brukar snarare vara Porto eller Benfica som.
Så här, 32 mål, 18 assist. Förra säsongen.
Ja. Okej, ja, då förstår jag ännu mer hypen.
Inte i alla all competitions då, men det är 20 plus 13 i ligan. Som mittfältare.
Nu ursäkta mitt, vad heter det, väldigt spontana ifrågasättande av den portugisiska fotbollskunskapen. Men nej, det blir intressant att se, helt enkelt, vilka pengar. Och där kommer det ju kosta mer än vad den där Wan-Bissaka gjorde, om vi säger så.
Ja, det blir dyrt.
Det blir ju dyrt.
Men han har ju redan tagit förväl, vilket innebär att det antagligen är rätt så långt gångna förhandlingar med minst en klubb ju.
Det har inte varit jättemycket prat om just United.
Jo,
där. Det har varit jättemycket prat om United. Det har varit mycket prat om Spurs. Och så var ju Liverpool också mycket rykten. Och det är sådär att
Inter,
det är klart
var inne
att
för tidigare också, vet jag. Men det har man väl försvunnit bort.
Där tror jag de är.
Den budgeten lär ju inte läggas där.
Nej, det tror inte heller det.
Inte med tanke på hur länge man håller på att dra ut på alla andra förhandlingar, så nej.
Precis, så det är ju. Jag tror att det här är Pogba-ersättaren i Manchester United.
Ja, men det känns ju logiskt.
Ja. Nej, men det är en poängspelare, en mittfältare som kan spela på flera positioner på mittfältet. Ja. Han skulle kunna, han är ju liksom box to box och har väl framförallt spelat som tia egentligen i Portugal då.
Han kan ju hantera en kant också, liksom, ska tilläggas och så. Så
och han kan slå in rätt hyfsade frisparkar. Han har ett jävligt skott. Från vad man har sett i såna highlights reels, som det är det man får förlita sig på när man inte kollar på den portugisiska ligan varje vecka. Men som sagt, du kommer att bli, det känns som att I Spurs fall så är det ju en Eriksen-ersättare och i Uniteds fall en Pogba-ersättare. För någonstans, ja det är klart man kan spela, men i Spurs och har du kvar Eriksen och Dele Alli och sådär, ja, då ska en Bruno Fernandes in också. Det är klart det går att göra. Det känns som att det ändå måste röra på sig för att man ska lägga, ja, göra så, den investeringen.
Att först måste Eriksen eller Pogba hitta sin nya adress, om det kommer någon ny adress. Och sen så, beroende på vem som säljs, så är det dit Bruno Fernandes hamnar. Kan man väl gissa kanske.
Kan man väl gissa. Ja, Noel Sandén skriver: inte mycket aktivitet i Liverpool just nu. Ska man vara orolig? Men det har ju värmats! Det har ju värmats! Ha? Det är glädje. Ja, det har, Liverpool har precis då presenterat Sepp Van... Nu måste jag se så jag säger rätt här. Vad var han hette nu, grabben?
Psyk satt ju och tok-hypar den här 17-åringen inför sändningen, ska tillägga.
Han är ju, och det är på grund av att han är rödhårig.
Han är ju ginger. Det är ju... Bogdan-ersättaren är klar. Sepp Vandenberg från Zwolle, 17-årig mittback. Du ser, det händer saker. Det är en spelare till U23 truppen såklart, så att det är inte så mycket att hetsa upp sig över kanske.
Men han får Van Dijk som mentor kanske, de är ju landsmän trots allt.
Exakt, det är sämre mentorer kan man ju ha som mittback. Forsberg skriver: Trippier till Juventus känns ju jäkligt osexigt. Ingen fråga, mer ett konstaterande. Okej, okay, då tar vi det. Då svarar vi inte på den.
Han har ju rätt i för sig, men
ja, fast det är kul experimenten då.
Ja, det
kan jag ändå tycka. Jag gillar alltid när engelska spelare får för sig att de faktiskt ska lämna Premier League och testa andra ligor.
Ja, det händer ju lite för sällan.
Ja, och det är alltid spännande att se hur de lyckas på något sätt. Vissa lyckas bra, vissa lite sämre. Men...
Ja, Erik Anderberg, han vill att vi ska prata om Sillesen Neto Swap.
Den som är officiell.
Som är officiell nu. Vi pratade ganska mycket om den i tisdags, eller du pratade om den.
Ja.
Så att vi behöver väl inte lägga ut texten om den igen då, för er som har lyssnat på det.
Det är officiellt i alla fall, och 35 miljoner euro är det väl som sägs att man har betalat för Sillesen då.
Ja, precis. Och Sillesen får speltid och Neto får pengar.
Precis.
Det är väl...
Ja, men det är ju så det är. Mm.
Ja. Precis. Linde, han är bekymrad här. Utan 2-3 klassköp så kan inte Liverpool vinna ligan. Minst en ytterforward. Trion måste avlastas. Utan två... Ja, han har skrivit samma fråga två gånger.
Vad heter han? Sepp, va?
Ja, Sepp Vandenberg. 2-3 klassköp, inte... då är det bara 1-2 kvar då.
Ja.
Nej, jag håller inte alls med. Det är klart att det skulle att 2-3 klassköp alltid är bra för chansen att vinna fotbollsmatcher.
Ja, så är det ju.
Men jag tror inte att det är helt nödvändigt i det skedet som lever på det.
Men om man säger så här då, om du skulle, vilken position skulle du helst vilja få in om det skulle komma ett klassköp? Om man tänker liksom att man har en Guardiola-kassakista och verkligen vill liksom,
ja, precis,
skruva på varenda lilla sista skruv.
Exakt. Då, i så fall så tror jag att då är det kanske en sån här Timo Werner-typ. Alltså få in en till snabb forward helt enkelt, som kan spela på fler än en position där framme.
Mm.
Timo Werner låter väl utmärkt. Ja. Alltså han skulle teoretiskt sett kunna acceptera att roteras också.
Han skulle kunna göra det, han är på väg, han skulle kunna lämna, det går att få loss. Det har varit snack om det också, han är tysk, som gillar Klopp och så vidare. Det är väl någonting sånt jag skulle försöka att avlasta front tre. Samtidigt så finns Shaqiri där som är väldigt bra. Och sen ser jag ju så, jag vill ju verkligen att Rian Brewster ska få speltid den här säsongen. Nu missade han ju väldigt mycket på grund av skada. Han har visst missat en hel del, men det är ju alltså en spelare som nämnts i samma andetag, alltså under alla de här ungdomslandslagen tillsammans med Jadon Sancho och Phil Foden. Så är det har ju varit Sancho, Phil Foden och Rian Brewster. När de vann U17 VM så gjorde Brewster, tror jag, 8 mål och vann skytteligan. Tvåan hade 5 mål, tror jag, den turneringen. Han är och de tror jättemycket på honom i Liverpool också. Och Klopp tror jättemycket på honom. Och tydligen är det så att Gareth Southgate följer honom och håller liksom veckovis kontakt och säger att han är liksom aktuell för engelska landslaget om han får tillräckligt mycket speltid den här säsongen. Och han är som sagt född 0-0. Så att han...
Kanske inte behövs någon Werner då?
Nej, alltså det finns en oerhörd hype runt Rian Brewster. Han var med, han kom tillbaka från skada ganska sent under säsongen, var ändå med på bänken och vidare i Champions League-finalen och sådär. Så att det är en spelare som man tror jättemycket på. Och det är klart att han har inte gjort någonting som senior. Så att man vet ju ingenting. Nej. Men samtidigt vore det synd om han inte fick den här chansen att faktiskt få lite speltid i år. Och det, jag tror att de tror så pass mycket på honom att han kommer få det. Och så finns ju Origi kvar. Och jag menar, Origi har ju...
Han gjorde ju bra när han spelade.
Han har ändå gjort 2 mål i en Champions League-semifinal mot Barcelona och avgjort en Champions League-final.
Man kan säga att om Gareth Bale kan behålla myten om honom på att avgöra Champions League-finaler så kan vi ju inte dra ner Origi nu här i träsket.
Jonathan Larsson skriver: Uniteds nästa värvning nu när man köpt Bissaka. Jag tror att Bruno Fernandes ligger bra till.
Det tror jag med.
Sen ska det ju in en mittback fortfarande.
Ja, det måste in en mittback.
Det måste ju in en mittback.
Men måste de inte börja sälja också? Det är så jäkla många där som inte ska vara där.
Ja, de måste ju,
om man bara kollar på antal också. Ska det komma in en mittback till så måste ju någon rimligtvis ut. Typ vem som helst av de andra förutom Vigge.
Ja, faktiskt. Det är ju svårt att se. Det är så svårt för... Det är så, de har hamnat i ett sånt skevt läge, Manchester United, där de kan inte sälja sina spelare. De får betala överpriser även för breddspelare de tar in.
Ja, men det är också för att deras breddspelare sitter på alldeles för höga löner allihop.
Ja, och de har satt sig i den här situationen genom att inte göra det grundligt från början ju. De har försökt sätta liksom plåster på för stora blödande sår. Alltså de lider ju fortfarande av liksom Angel Di Maria-affären. De lider ju verkligen av Alexis Sanchez fiaskot liksom. Och flera sådana här affärer. Det är ju bara så.
Man har ju verkligen inte prickat, så kan man ju säga. Nej. Och sen om det har med dålig scouting, eller det har väl både och att göra kanske i och för sig, men dålig scouting eller också ibland otur, för Di Maria kändes ju då som också, återigen om man ska vara icke-efterklok, då tyckte jag kändes ganska bra värvning där också, att en superspelare man får in, men han lyckas ju inte alls.
Nej, det funkar inte.
Ja. Nej, så är det. Hörrni, det var allt vi hann den här torsdagen. Nu tar jag semester. Silverpodden rullar vidare. Tack för att ni har lyssnat. Tack alla som kom i tisdags. Det var jättekul. Vi hörs snart igen.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.